Nåd vare med er och frid från Gud vår far och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Kära himmelske far, hjälp oss att söka det rätta brödet när vi hungrar och törstar efter rättfärdighet. Ge oss det bröd som ger evigt liv. Amen. Vi har hört predikotexten från Johannes evangeliet 6 kapitel. Men den här texten är så lärorik och den har så många viktiga ord som vi behöver begrunda. Så jag ska läsa den en gång till. Jesus sa: Jag är livets bröd. Era fäder åt manna till öknen och de dog. Här är brödet som kommer ner från himlen för att man ska äta av det och inte dö. Jag är det levande brödet som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet ska leva i evighet. Och brödet som jag ger är mitt kött, för att världen ska leva. Judarna började då tvista med varandra och säga: Hur kan han ge oss sitt kött att äta? Jesus svarade: Jag säger er sanningen. Om ni inte äter människosonens kött och dricker hans blod, har ni inte liv i er. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv, och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Mitt kött är verklig mat och mitt blod är verklig dryck. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom. Liksom den levande fadern har sänt mig och jag lever genom fadern, ska också den som äter mig leva genom mig. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Vilken ledare talar så att hans anhängare börjar droppa av och försvinna och lämna honom? Det gjorde Jesus. Han var inte den som sökte popularitet. Människor hade samlats kring honom. Han blev mera populär än han hade önskat. För hans tid hade ännu inte kommit när budskapet, evangeliet, verkligen skulle gå ut i världen. När Jesus talade på det här sättet så var det inte konstigt att människor började fundera: vad är det här för prat? Hur kan någon säga på det här sättet? Om ni inte äter människosonens kött och dricker hans blod, har ni inte liv i er? Reaktionen blev: det här är en svår tanke. Vem står ut med den? Jesus predikade i Kapernaum synagoga i området kring Genesaret, där han hade samlat så stora skaror. Men nu drog sig många av hans lärjungar bort ifrån honom. De slutade vandra med honom, står det. Låt oss börja vår predikan med att se efter vem som talar så här. Sen ska vi betrakta det himmelska brödet och slutligen se hur den här undervisningen passar in just nu när vi är mitt i fastetiden. Jesus Kristus är sann Gud. Det är han som talar. Vår text börjar med den första av 7 utsagor i Johannes evangeliet, där Jesus presenterar sig med ordformen jag är. Jag är livets bröd. Första gången säger han det lite tidigare i vers 35 i samma kapitel. Det här är vers 48. Här upprepar han orden. Och de följande 6 gångerna då han säger jag är. Det är: jag är världens ljus. Jag är porten till fåren. Jag är den gode herden. Jag är uppståndelsen och livet. Jag är vägen, sanningen och livet. Jag är den sanna vinstocken. Allt det här återger Johannes i kapitlen 6-15. Orden jag är står för det gudomliga namnet. Det var för judarna så heligt att de inte vågade uttala det. Hur man skulle uttala det har egentligen fallit i glömska Men man menar allmänt att det var Jahve som den rätta uttalet är. Det är bokstäverna JHVH i hebreiska som uttalas så här och som då just betyder jag är. Gud är den levande, den som verkligen är. Det här är det namnet som Gud presenterar sig för när han möter Mose vid den brinnande busken förrän hans uppdrag började att föra ut folket ur Egypten. Det är det namnet som är över alla namn och som en gång ska få alla människor att böja knä inför Jesus. Alla människor ska böja sig antingen i skräck eller i tillbedjan och glädje. Johannes berättar om ännu ett tillfälle där det namnet redan här på jorden väckte skräck hos människor. Det var när han var i den mörka trädgården natten mellan skärtorsdag och långfredag. Judas hade lovat att han ska föra de väpnade skarorna från den romerska skaran och överste prästernas och tempeltjänarnas flock. Han ska föra den fram till Jesus och så ska han kyssa Jesus för att visa det han som ni ska ta till fånga. När de kommer så är de förvirrade. Jesus frågar dem, vem söker ni? Och så säger det Jesus från Nazaret. Jesus svarar, jag är, det vill säga, det är jag. Men han säger de orden med en sådan makt att de här tappra soldaterna faller till marken. De har ingen makt att stå på benen inför den levande guden. Jesus får en gång till upprepa frågan, vem söker ni? Och de svarar detsamma. Så säger han, ta mig då, men låt det här gå. Och så blev han fasttagen, bunden, frivilligt och för till tortyr och korsfästelse. Den som talar så här är den evige, den allsmäktige. Han har kommit till jorden för att ge sitt liv, för att sona vår synd, för att världen ska leva. Han är det himmelska brödet som har kommit för att man ska äta av det och inte dö. Vad är då det himmelska brödet? Låt oss se på bakgrunden till vår text. Dagen innan hade Jesus gjort ett av sina stora under. Det var en öde trakt. Lärjungarna av han och en massa människor kom till honom. Jesus mättade dem. 5000 män förutom kvinnor och barn står det, fick äta av 5 bröd och 2 fiskar. Och det blev 12 korgar fulla av det som blev kvar. Verkligen mäktigt. När människorna nu ändå ber om ett tecken så hänvisar Jesus till ett annat under som var känt av alla. Undret med mannat i öknen. När Israels barn saknade mat och dryck så försåg Gud dem på ett underbart sätt med mat. För 40 års vandring i öknen, en väldig skara människor. Han sände manna från himlen som de fick samla in och tillreda till mat. Och drycken som de fick dricka av vatten som kom ur klippan. Det här är det som judarna nu hänvisar till. Mose skaffa manna från himlen. Jesus säger, det var inte Mose, det var min far som ordnade så att ni fick det här mannat. Det brödet ger världen liv. När de då ber Jesus ge dem det brödet säger han, jag är livets bröd. Det vill säga det är han som ger liv. Orden livets bröd kan uppfattas på 2 sätt. Man kan tänka det så att det är det bröd som utgår från livet, livets bröd. Eller det bröd som ger liv. Den som äter det brödet som han ger ska få evigt liv. Jesus är livet och det bröd som han ger är hans liv. Det här är verkligen djupa saker. Det här är inte någonting som man bara läser en gång och så tänker, jaha, det var så där. Det här får vi stava på verkligen. Och ändå knappast förstå. Egentligen är det omöjligt att förstå det med vårt begränsade, vårt mänskliga förstånd. Det är inte så konstigt att människor som hörde det blev förvirrade. Vi ska jämföra med Jesu ord till djävulen när han frestades. Människan lever inte bara av bröd utan av varje ord som utgår från Guds mun. Och han sa, den som kommer till mig ska aldrig hungra och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Brödet som han ger är det verkliga brödet, det som kommer från Gud och ger liv. Det ger evigt liv. Men nu säger han någonting som är ännu svårare att förstå. Och det bröd som jag ger är mitt kött för att världen ska leva. Mitt kött. Strax därefter talar han också om att äta människosonens kött och dricka hans blod. Så säger han, mitt kött är verklig mat. Och mitt blod är verklig dryck. Det är många som associerar till nattvarden. Och visst, vi får också se nattvarden som en välsignelse just därför att vi får äta Jesu kött och blod i nattvarden. Till exempel Bo Giertz förklarade så i sin andaktssamling. Det här är nattvarden som Jesus talar om. Men går vi till Luther så blir vi kanske förvånade. För han säger nej, det handlar inte om nattvarden. Och varför inte då? Fast det är så tydliga ord. Jo, han har en förklaring i det som Jesus så tydligt säger. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom. Är det verkligen så att var och en som går till nattvarden kommer att förbli i Jesus och kommer att ha evigt liv? Det är inte så självklart, därför att Paulus skriver i första Korintierbrevet 11. Den som äter eller dricker utan att urskilja Herrens kropp, han äter och dricker en dom över sig. Alltså kan man äta och dricka Jesu kött och blod. Man kan gå till nattvarden i den meningen och ändå bli dömd. Det säger Paulus så tydligt. Det är därför som den kristna kyrkan är mån om att undervisa innan vi välkomnar till nattvarden. För nattvarden är en så stor högtid. Vi behöver få lära oss vem Jesus är. Vad han ger oss i nattvarden. För att inte missbruka det. För att inte äta och dricka en dom över oss. Just i den här texten handlar det om ett ätande och drickande som ofelbart leder till evig salighet. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom. Och då måste vi göra en liten utvikning som kanske är lite svår. Men det är bara ett litet ögonblick. Vi ska se hur det står i dogmatiken om ätandet och drickandet. Det finns tre slags ätande och drickande av Jesu kött och blod. Det ena är fysiskt. Det som vi gör när vi äter vanligt bröd och dricker vanligt dryck. Då är det fysiskt ätande med munnen. Sen finns det ett andligt ätande. Det är att höra Guds ord och tro på det. Sen finns det ett sakramentalt ätande och drickande. Och det är en kombination av det här. En sammankoppling av det fysiska och det andliga. Vi äter bröd och vin i nattvarden. Men det är Jesu kropp och blod. Och genom det får vi de välsignelser som han har lovat i nattvarden. Den som tar emot ordet som han kommer med i sitt kött och blod har evigt liv och ska uppstå på den yttersta dagen. Men det var först senare som Jesus instiftade nattvarden. Först på skärtorsdagskvällen. De som hörde honom där i Kapernaum, de kände inte till det sakramentala ätandet och drickandet. Därför var det fråga om ett andligt ätande och drickande. Den som tror har välsignelsen av hans ord. Därmed ska vi gå till frågan om hur Jesus offrar sitt liv för oss. Vi sjöng Jesus för världen givit sitt liv. Hur ger han sitt liv? Han säger, brödet jag ger är mitt kött. Då måste vi gå långt tillbaka i texten, i tiden. Rent av till det som var förrän det fanns någon tid. Det minns ingen av oss, men det har Gud berättat för oss i Bibeln. I Johannes 3:16 står det, så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Det här bestämde Gud redan i tidernas början, innan världen var skapad. Han skulle sända sin son till världen, rent av utgav sin son. Det finns ett annat ord som är ännu starkare, och det är prisgav. Han utlämnade honom, för det var inget vanligt gästbesök som Jesus gjorde här på jorden. Jesus borde ju som Guds son ha kommit på ett verkligt statsbesök, med pompa och ståt. Istället lät han sig födas av en vanlig kvinna. Och han fick sitt första hem bland djuren. Sen när han blev vuxen, ungefär 30 års ålder, började han sin vandring mot lidandet i Jerusalem. Han frestades av djävulen i öknen när han var utmattad av en 40 dagar lång fasta. Han gick omkring med sina lärjungar och undervisade och botade sjuka och hade knappt tid att äta och sova. Det var många som behövde honom. Och han såg alla. Det var en massa människor som frågade efter honom. Men de ville göra honom till kung. De tänkte att nu kommer han som ska befria oss på det yttre sättet som vi har drömt om från romarväldet. Men fast Jesus var kung lät han dem inte göra sig till kung. Han skulle bli upphöjd, men på ett annat sätt. Han blev upphöjd på ett kors. Den upphöjelsen var av ett helt annat slag än när man vill ära och upphöja en kung. Det var den värsta förnedring som kan drabba en människa. Han blev slagen. Man spottade på honom. Man vred ihop en törnekrona och tryckte ner i hans huvud så det måste ha gjort fruktansvärt ont. Man hudflängde honom, alltså piskade honom så att han blödde. Slutligen hängde man honom på ett kors, till den största smärta och samtidigt den största vanära som en människa kunde bli utsatt för. Det här är vi på gång nu att tänka på alldeles särskilt. När vi nästa söndag har passionssöndagen, lidandets söndag, och två veckor efter det talar vi om passionstiden, den egentliga passionstiden, som då sen kulminerar i stilla veckan och långfredagen. Det här är en tid när vi betraktar honom som gav sitt liv för att världen ska leva. Då Jesus hängde där på korset kunde han ha gjort som soldaterna sa, stig ner, om du är Guds son, varför hänger du där? Men det gjorde han inte. Han blev lydig in till döden på korset. Han kunde ju då också ha använt sitt gudomliga namn, jag är, så att alla krigsmän, alla de som spikar fast honom, skulle ha fallit i marken och han skulle ha blivit fri. Han gjorde det inte. Han led till det bittra slutet. Och när slutet kom, då hade han inte förlorat. Då vann han. Då krossade han djävulens huvud, som Gud hade sagt att han skulle göra redan när människorna föll i synd. Han sa då, det är fullbordat. Nu hade han krossat djävulen. Han gav sitt liv. Han befallde sin ande åt fadern. Ingen tog hans liv, han gav det frivilligt. När han, Gud själv, gav sitt liv, då måste det betyda något. Och det säger Jesus i texten. Han gav sitt liv för att världen ska leva. Det som han gjorde betydde att världens hela syndamängd lades på honom. Och han betalade den skuld som synden hade dragit på oss. Den skulden borde ha lett till att varenda en av oss skulle ha hamnat i helvetet, eftersom vi inte är sådana som Gud vill att vi ska vara. Men nu var den skulden betald. Därför behöver ingen enda av oss hamna i helvetet. Istället får vi leva för evigt med honom. För han säger ju så här: den som äter av det brödet ska leva i evighet. Idag har vi fått äta av det brödet genom det ord som vi har hört. Det ord som vi har återgett, som Jesus själv sa, det är det brödet. Låt oss fortsätta att äta av det varje dag, och att vi varje söndag när det ges tillfälle söker upp en gudstjänst där vi får höra ett klart och rent Guds ord predikas, för att det ska föda oss till det eviga livet. Och för att få ytterligare visshet om personlig del av den här välsignelsen, så har Jesus ännu gett oss nattvarden. Nattvarden som ger oss i munnen personlig del av det, den välsignelse som han har gett oss. Genom det ord som han har talat är brödet och vinet hans kropp och blod. Men vi ska akta oss för surdegen, bröd som innehåller gift för själen. Någonting som också Jesus varnade sina lärjungar för, så att den onde inte får leda oss på vägar som leder vilse. Det må vi be om, för det bevare oss, vår himmelske far. Amen. Lovad vare du, Gud, och välsignad i evighet, som med ditt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Låt din helige ande stadfästa ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan dagligen växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden, och blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.